Jag vill hälsa er alla med Guds frid. Guds frid, kära vänner. Som Linda nämnde i sin inledning så vill jag stanna inför ett sammanhang och utgå ifrån Daniels bok. Jag hade gett rubriken till Linda tidigare i veckan här: Daniel, en man med goda vanor. Och jag kan ju så här säga att vill du ha en spännande och fascinerande läsning i eftermiddag, så läs ifrån Daniels bok. Jag tror att om du sätter dig ner och verkligen tänker efter vad det är som står där, så kommer du att bli både uppmuntrad och glad. Och kanske till och med utmanad. Har du din bibel med dig, eller du vill ta den bibel som finns i bänken, så kan du följa med mig till Daniels bokens femte kapitel. Så vill jag läsa därifrån vers 5. Och sammanhanget vi kommer in i det kapitlet, är att Belsassar, kungen, han har bjudit in 1000 av sina främsta män i detta stora rike till en fantastisk fest. En stor fest där vinet flödar, där underhållningen ligger på topp och det är full fart i den där festen. Och det urartar, kan man nog säga, till att bli en riktig fyllefest. För när Belsassar är påverkad av vinet, så kommer han helt plötsligen på och han kommer att tänka på de guld- och silverbägare som hade tagits ifrån templet i Jerusalem och förts till Babylon under kejsare Nebukadnessars regering. Och så ger Belsassar, kungen, han ger order om att hämta de här bägarna som finns ifrån Jerusalem. Kom hit med dem till den här festen. Och så kungen själv, alla furstarna, kungens hustrur, bihustrur, de drack ju de här bägarna ifrån templet i Jerusalem. Och när de gjorde det så prisade de sina avgudar av guld och silver, koppar och järn, trä och sten. Och när de är i full fart med den där festen och dricker ur de här bägarna, så händer det någonting. Och nu läser vi ifrån femte versen i kapitel 5 i Daniels bok. I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar, så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldéerna, stjärntydarna. Och kungen sade till de vise i Babel: den som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning ska bli klädd i purpur och guldkedjan ska hängas om hans hals. Och han ska i makt vara den tredje i riket. Då kom kungens alla vise in. Men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Kung Belsassar blev då ännu mer förskräckt. Färgen vek bort från hans ansikte och hans stormän var bestötta. Men när kungens mor fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, begav hon sig till salen för festmåltiden. Det tog hon till orda och sa: Må konungen leva för evigt. Låt inte dina tankar förskräcka dig och låt inte färgen vika bort ifrån ditt ansikte. I ditt rike finns en man i vilken heliga gudars ande är. I din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och vishet lik gudars vishet. Din far, kung Nebukadnessar, satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Detta gjorde din far kungen, eftersom Daniel, som kungen gav namnet Beltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut invecklade ting. Sänd därför efter Daniel. Han kommer att ge uttydningen. Vi slutar där. Vilket CV Daniel fick av kungens mor. Men vad var det som stod på väggen nu? Jo, längre fram i kapitlet så får vi svaret på det. Och det stod, handen skrev, mene, mene, tekel, ufarsin. Och vad betyder det? Jo, det betyder, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Och det tragiska händer. Samma natt så dödas Belsassar och riket övergår till en annan kung. Men låt oss backa lite. Året var 605 före Kristus. Då blev Nebukadnessar kung i Babylon. Och på hösten samma år så anföll han Judarike. Han belägrade Jerusalem och förklarade Juda som en lydstat under Babylon. Och för att nu visa sin makt så förde han bort, tog till fånga Judas mest begåvade ungdomar. De förde han till Babylon som fångar. De blev krigsfångar. Och de här fångarna, krigsfångarna, tillsammans med soldater som vaktade dem, och de hade en väldigt besvärlig vandring att göra ifrån Jerusalem och till Babylon. Och det var en vandring på dryga 80 mil. Så vi kan tänka oss hur svårt och besvärligt det kunde bli under de 80 milen. Här fanns Daniel med som krigsfånge. Han var en av dem som kungen hade tagit till fånga och skulle föra bort, och gjorde så. Och historien säger att Daniel var inte mer än 14-15 år gammal. Tänk dig att som 14 eller 15-åring tas till fånga och blir tvingad att lämna sin familj, sina vänner, sin släkt och föras över 80 mil bort i fångenskap. Nu hade man ifrån Babylons och babyloniernas sida kommit på ett väldigt effektivt sätt att utplåna identiteten hos folken i de ockuperade områdena. Och det, vet ni vad det gick ut på? Jo, det gick ut på att just deportera eliten, de som var högt utbildade i staten, i landet, de som hade makt och de som hade en hög utbildning. De skulle man deportera. Och det var som jag sa, det var de utbildade, det var de politiska och religiösa ledarna som man särskilt tog till fånga och flyttade på. För när de inte längre kunde leda folket och ge ledning, så menade man på att då kan man få folket att anpassa sig snabbt till den nya ordningen. Efter de där dryga 80 milen så började assimileringsprocessen direkt för Daniel och hans vänner. Och då tänker jag särskilt på Daniels vänner Hanania, Mishael och Azaria. De namnen känner du säkert igen. De hade utsetts att tjäna i det kungliga palatset hos kung Nebukadnessar. Och så vet vi, och det står omtalat, att de fick byta ut sina namn. De fick nya namn. Daniel, han fick heta Beltesassar. Hanania fick heta Sadrak. Mishael, han fick heta Mesak. Och Azaria, han fick heta Abednego. Och det här var ju också en tydlig strategi med namnbyte. För då menade man på att nu kommer vi att utplåna de här unga hebreernas gamla liv och identitet. Nu fanns de här personerna, Daniel och hans tre vänner, i kungens palats. Och det började med en treårig utbildning i kaldéernas språk och litteratur. Men det var också meningen att de skulle äta tillsammans med kungen i hans stora matsal och äta maten ifrån kungens bord. Men Daniel och hans vänner, de höll fast vid det de hade lärt sig hemifrån när det gällde matintag och så vidare. För vid kungens bord, där var det stora, fina, feta maträtter och vinet flödade. Men Daniel, han var ju smart. Han visste vad han skulle göra. Så han förhandlade fram bland de högt uppsatta där som hade hand om maten och allt detta, att han skulle tillsammans med sina vänner få en provperiod på 10 dagar med att enbart äta grönsaker och dricka vatten. Och då blev ju de här som bestämde och hade hand om ansvaret för kungens mat, de blev ju väldigt ängsliga. Men hur går det då med hur de kommer att se ut? De blir väl taniga och eländiga och trötta och hängiga och allt detta. Men efter de här 10 dagarna så var Daniel och hans tre vänner, de var i större och bättre skick än alla de andra som satt åt vid kungens bord. De mådde bättre och de var friskare och såg bättre ut och på allt sätt. Och så fick de fortsätta med detta. Och inte nog med det. Nebukadnessar, han fann Daniel och hans tre vänner att de var 10 gånger visare än alla de andra spåmännen och besvärjarna i hela riket. Daniel och hans vänner, de vägrade att tillbe Nebukadnessars staty som var gjord i guld, 30 meter hög. Oj, vilken staty! 3 meter bred. Och om man inte tillbad den här statyn så var straffet döden. Och det var i det här sammanhanget som de tre vännerna kastades i den brinnande ugnen. Men med Guds hjälp så klarade de sig helskinnade. Fantastiska under. Och så vet vi när vi läser vidare i Daniels bok att Daniels karriär, den var strålande. Det dröjde inte så länge förrän han var den främste i hela riket. Men med den positionen, den höga positionen, så är det nästan oundvikligt att det skapas avundsjuka fiender. Nu gällde det att komma åt och komma på anklagelsen mot Daniel. Och så fienderna, de kom på en genialisk idé. De gick till kungen, där är Jahves som han hette nu. Och de talade så väl och de smickrade honom. Och de hade ju kommit på en fin idé om att inför nu en lag som gör kungen till Gud under 30 dagar. Och så skriv också i dekretet att om man inte tillber dig, kung Darius, så ska man straffas med döden. Ja, och vad händer? Daniel, han fortsätter att 3 gånger om dagen, som han tidigare hade gjort. Han hade ju med sig det hemifrån. Han vänder sig mot Jerusalem, faller på knä och så tillber han sin Gud. Han håller på med det. Han bryr sig inte om att tillbe kungen, utan han står fast vid det han hade lärt sig ifrån början. Och vad händer? Jo, fienderna tar ju Daniel på bar gärning. Och utgången är ju given. För en kungs påbud kan inte tas tillbaka. Så var reglerna och bestämmelserna på den tiden. Det kungen hade sagt, det var det som gällde. Och så läser vi om hur Daniel kastas i lejongropen. Det omöjliga händer. Daniel överlever. Och det är här som Lindas inledningsord kommer in. Darius, kungen, han beordrar hela det babyloniska riket att tillbe och vörda Daniels Gud. Och Daniel, han verkade under ungefär 70 år i det babyloniska riket under många olika kungars herravälde. Ja, det var lite tillbakablick där. Det var lite historia. Nu kan vi lämna historielektionen. Och så kan vi fråga oss, vad kan vi lära oss utav Daniels liv? Daniel hade skaffat sig och var noggrann med att ha goda vanor. Men han hade ju också många fina, fantastiska karaktärsdrag. Och jag vill säga så här, att goda vanor skapar ju förutsättningar när livet blir svårt. Och de vanor vi skaffar oss i goda och normala tider, ja, de bär oss när tiderna förändras och försämras. Det är så jag tycker man kan lära sig utav Daniel. Daniel, han fortsatte att be till den levande guden trots att han var medveten om att han riskerade livet. Daniel, han är en förebild för oss genom sin trohet mot Gud trots att han levde i en främmande, fientlig och ogudaktig miljö. Han vägrade att böja sig för kungens eller Babylons avgudar och livsstil. Att det låg ett hot om dödsstraff över honom, det var inte någonting som gällde för honom. Han böjde sig inte för avgudar och en felaktig livsstil. Han var uthållig i bönen, lär vi oss också. Och han läste Guds ord, han läste från Gamla testamentet, lagen, Moseböckerna. Och vi kan också se när vi läser om Daniel att han var ödmjuk. Han tänkte mer på andra än på sig själv. Och han höll fast vid sin tro. Han kompromissade inte med sin övertygelse. Han hade ju faktiskt inrättat sitt liv efter vad Guds ord föreskrev. Och därför ville han inte ändra sina vanor när han nu hade kommit till Babylon. När det gäller allt detta med goda vanor och sin karaktär så var han ju väldigt disciplinerad. Inte bara när det gällde de yttre tingen, utan det som också hade att göra med det andliga livet. Så var Daniel väldigt disciplinerad. För han hade gjort det till en god vana att alltid vara i kontakt med Gud. Daniel, han var fylld av den helige ande. Och nu kanske jag kommer att utmana dig. Ja, jag vet att jag kommer att göra det. Och jag vill också utmana mig själv och ställa frågan. Är din och min tro på Gud, på Jesus, så stark att vi håller fast vid den vad det än kommer att kosta? Det är många människor utöver vår värld som ställs inför den frågeställningen idag. Och när vi finns i våra kyrkor och kristna sammanhang så talar vi mycket om Gud är trofast. Och vi vet att han vill vara oss nära och hjälpa oss. Men får den övertygelsen om Guds trofasthet konsekvenser i ditt och mitt vardagsliv? Vandrar du och jag med honom i bön och i gemenskap med honom och låter vi honom ta hand om våra liv? Låter vi honom vara med i de innersta besluten, de viktigaste besluten? Vårdar vi vår andliga människa, precis som Daniel gjorde? Det var så viktigt för honom. Eller kommer vi till korta när det gäller bibelläsandet och uthålligheten i vårt böneliv? Ja, jag kan erkänna att jag gör det, men det kanske jag är ensam om att göra. Och Gud välsigne dig i så fall. Men jag tror ändå att vi behöver påminna varandra, uppmuntra varandra, utmana varandra när det gäller just detta. Att vara uthålliga i vårt böneliv och att också vara uthålliga i vårt bibelläsande. Jag nämnde om att när man läser i Daniels bok så kan man läsa och förstå, komma fram till att Daniel var ödmjuk. Hur är det med ödmjukheten i ditt och mitt liv? I hemgruppen, när vi möts i kyrkan eller när vi möter varandra på samhället. Ja, när vi pratar med varandra. Hur är det med ödmjukheten i våra liv? Tänker vi mer på andra än på oss själva? I Filipperbrevets andra kapitel så skriver Paulus till sina vänner i Filippi: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andra. Och nu behöver jag lite hjälp här i predikan. Nu ska jag be dig, Marianne, att du kommer och sjunger en sång. Att ha ett ödmjukt hjärta, att vara ödmjuk i sina handlingar, Att tala ödmjukt är så viktigt för oss som kristna, därför att inte jag-sjukan ska smyga sig på oss. Och uppmaningen och utmaningen idag till oss kan ju då bli: låt oss ödmjuka oss inför Herren och bli som Daniel. Och allt annat, det vore ju vanvett egentligen. Men vi klarar inte detta, allt detta, i egen kraft, utan vi är beroende av den helige Ande. Och vi är beroende av att leva i Jesu närhet för att vi ska kunna klara detta. Och den sången som Magga nu ska sjunga heter "Det finns en källa". Lyssna på texten och innehållet. Jag vet inte, du kanske känner idag behöver du på nytt gå till den källan som är Jesus Kristus. Och den får vi gå till, den får vi komma till. Och vi får göra det ofta, ofta, ofta. Kanske du sitter här och känner att ja, den källan, den vet jag inte vad det är för någonting. Då ska du få möjlighet att den här förmiddagen få lära känna möjligheten att komma till den källan som är kärleken ifrån Gud, Jesus Kristus. Eller så har du varit vid den källan många gånger och hämtat påfyllning, men du känner att idag så behöver jag nog det igen. Du känner att du klarar inte av det här livet på ett bra sätt, att vara en representant för Kristus ute i vardagslivet. Du får också komma den här förmiddagen och bli påfylld. Att bli fylld på nytt med kraften och möjligheterna ifrån den källan som är ett levande vatten ifrån Gud Fader själv. Och jag vet utav erfarenhet att den helige Ande behöver vi för att klara av våra liv. Och jag skulle vilja göra en inbjudan den här förmiddagen. Linda kommer säkert att också ge en inbjudan till förbön och att dela bönämnen och så vidare. Men vi ska göra så här idag. Vi lever i pandemitider. Vi ska göra det väldigt enkelt. Vi ska sluta våra ögon och så ska vi böja våra huvuden. Och du som nu känner att du vill ge dig till känna att ha och få personlig förbön. Jag ska inte be dig komma fram, utan du får lyfta din hand som ett tecken på att du här och nu vill gå till den källan som ger kraft och styrka för varje dag. Maggan, du kan spela lite lugnt och fint på den här melodin. Ska vi sjunga den någon gång ytterligare? Men vi tar det här tillfället nu. Att du som vill ha personlig förbön, du behöver inte komma fram, utan du ger dig till känna bara. Räck din hand inför Herren så ska vi be för dig. Så tackar jag dig Far i himlen för att du ser de människor som har lyft sina händer den här förmiddagen. Som har en längtan efter att få möta dig på nytt. Att få komma till din levande källa och bli fyllda till sitt inre, Herre. Tack för att du vill möta var och en som nu har räckt sin hand denna förmiddag. Tack Jesus att vi får komma till dig och vi får lägga ner våra liv inför dig. Och vi får ödmjuka oss inför dig, Herre. Vi får ödmjuka oss inför dig och ta emot det du vill ge oss, Herre Fader i himlen. Tack för att du vill välsigna var och en som nu har tagit emot dig på ett alldeles särskilt sätt den här förmiddagen. Jag tackar dig för det Jesus. Tack att du vill fylla de människorna som har räckt sina händer med glädje och inspiration i den heliga ande. Tack far för att du hör bön i Jesu namn. Amen. Och nu ska du veta det, du som har räckt din hand den här förmiddagen, att du har gjort ett och tagit ett beslut. Att du vill leva nära källan, du vill leva i gemenskap med Herren Jesus och låta honom få påverka dig och ta hand om ditt liv på ett alldeles särskilt sätt. Gud välsigne dig. För det är ju på det sättet att vi kan lita på att Gud är med oss varje dag, för han har sagt det i sitt eget ord. Hur besvärlig situationen än kan vara, så får vi veta det och vara medvetna om att Herren är med oss. Han sviker aldrig sina löften. Och därför så kan vi frimodigt uppmuntra varandra och säga till varandra att låt oss tjäna honom med samma trofasthet som Daniel gjorde.